Välkommen till Skånes taltidning nummer 18 2018 med utgivningsdag fredagen den 5 maj. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Soluppgången sker idag 5.18 och solnedgången äger rum 20.51. Och vår tekniker är Martin Holmström. Vi påminner redan nu om att nästa vecka så infaller Kristi Himmelsfärds dag på torsdagen och Skånes taltidning skickas därför till posten en dag tidigare än vanligt. Därför måste vi ha manus till föreningsmeddelanden och annonser senast måndagen den 7 maj. Och detta är innehållet i den här tidningen.
Stopp för besparingskraven när det gäller assistans. Ansvariga ministern Lena Hallengren ger nya direktiv till utredningen om LSS.
Skånetrafikens nya färdtjänstcentral i Hässleholm smyger igång.
Och i Kristianstad vill kommunen få bättre koll på vad deras färdtjänstpengar används till.
Så blir det nya stödformer för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Kräv bättre tillgänglighet för ledarhundsekipage hos din kommun. Medborgarförslag i blickpunkten under ledarhundens dag.
Öppnat och stängt sedan med spettkaka och gångfartsområde.
Och läs TV-apparat nyhet på synmässa. Och den går att få förskriven av synenheten.
Nya datorprogram fixar talsyntes av vilken röst som helst.
Inte heller vid höstens val kan synskadade personrösta utan att röja valhemligheten. Men Carl Otto Rosenqvist i Ängelholm har en lösning.
Malmö kurs i punktskrift lockar även seende.
Evenemangstips följer med litteraturrunda och hembygdskalas.
Och kalendern med filmfestival och postnummer.
Och så en annons från Glimåkra folkhögskola.
Därpå kommer regionala och lokala meddelanden.
Och sist, som alltid, redaktionsrutan.
LSS-utredningen behöver inte komma med några besparingsförslag. Direktiven ändras nämligen. Det meddelade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren vid en presskonferens i måndags. Utredningen tillsattes år 2016 för att se över assistansersättningen och vissa andra delar av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kravet var då att utredningen skulle komma med förslag på besparingar inom assistansersättningen, något som redan lett till att Försäkringskassan skärpt sin bedömning och människor förlorat sin assistans. Men den nya ministern säger att läget nu förändrats.
I de ursprungliga direktiven fanns det krav på utredaren att föreslå besparingar. Vi har idag ett annat läge än när utredningen tillsattes och regeringen ger därför utredningen direktiv om att den inte behöver föreslå besparingar inom assistansersättningen enligt ursprungliga direktivet. LSS-utredningens besparingskrav tas bort. Genom att ta bort det här besparingskravet så får nu utredningen direktiv som är det vanliga att statliga utredningar har. Det vill säga att förslagen inte ska leda till kostnadsökningar. Utredningens förslag ska inte öka behovet av anslagna medel jämfört med idag, utan utredaren ska föreslå finansiering för förslag som rör insatser enligt LSS. Men utredningen behöver också längre tid på sig. Utredningens uppdrag skulle löpa fram till 1 oktober 2018. Den nya tidpunkten för slutbetänkandet blir den 15 december 2018. Med de här förändringarna skapar vi förutsättningar för utredaren att arbeta i lugn och ro med att skapa förslag för en tydligare, mer förutsägbar och en tryggare LSS. I grunden handlar det om att den som har behov av stöd och assistans också ska få det. Det måste bli tydligare för de människor som behöver stöd så att människor kan leva och planera sina liv. Lagen behöver förändras så att den blir mer förutsägbar.
Det är ett annat läge nu än när de ursprungliga direktiven skrevs, sa Lena Hallengren. Och det fick hon frågor om på presskonferensen.
Ja, men läget innebär ju dels att vi har ett antal domar som har kommit att förändra situationen. Det har skapat en stor oro, en stor otrygghet för de människor som är berörda. Och det har också visat sig väldigt tydligt i den dialog jag har haft med funktionshinderrörelsen.
Det sa Lena Hallengren, minister med ansvar för funktionshinderfrågor. Hon fick också på presskonferensen frågor om regeringen kunde acceptera ökade kostnader om det skulle krävas. Och hur man kan säkerställa att kostnaderna inte skenar iväg och att oseriösa företag skor sig på assistansersättningen. I de fallen hänvisar de till att utredaren nu i lugn och ro ska arbeta enligt de nya direktiven och komma med förslag. En av flera experter i utredningen är Synskadades Riksförbunds ordförande Håkan Thomsson, som är positiv till de nya direktiven.
Ja, nu betyder väl att vi kan tänka lite friare i alla fall, och det är ju alltid svårt att leta upp besparingar när det gäller en rättighetslagstiftning, så att det har egentligen varit ett ganska konstigt en konstig del av direktivet, så att säga, men nu slipper vi ta hänsyn till det, och jag som expert har ju inte liksom gått in och granskat på vilket sätt vi kan skära ner. Det har jag inte sett som min roll, men det är ju skönt ändå, tycker jag, för klimatet i utredningen att det där är borta.
Är det så att Lena Hallengren, den nya ministern, har större förståelse för det funktionshindrades liv?
Svårt att säga. Jag har inte träffat henne personligen sedan hon blev minister, men hon har ju gjort vissa uttalanden som kan få en att tro det, fast jag tycker det är svårt att säga. Mm.
Det var inte bara det att utredningen fick nya direktiv, utan den får också en förlängd tid på sig för att slutföra uppdraget.
Ja, dels så bytte ju vi utredare här förra sommaren när Desiree Petrus lämnade utredningen och lämnade över till Gunilla Malmborg. Och dels så ligger vi efter i tidsschemat, så att det känns ju bra att man förlängde. Det är ju ingen lång förlängning, det var 2,5 månader. Men i alla fall så känns det som vi behövde den tiden, så att det känns positivt, tycker jag.
Men kan man idag säga någonting konkret om vad det här kan innebära för personer som har behov av stöd enligt LSS?
Alltså hittills har vi mest diskuterat personlig assistans, och jag hoppas att vi ska få lite mer tid att diskutera de andra insatserna nu. Och på det sättet är förlängningen viktig. Sen det här att sparkravet helt är borta nu innebär ju också att man inte behöver ifrågasätta på samma sätt en del saker som har varit uppe till diskussion. Till exempel att personer över 80 år inte skulle få personlig assistans längre har ju varit en sån sak som har diskuterats i utredningen. Vi var ju flera stycken som avrådde från ett sånt förslag. Men i alla fall, vi kanske slipper den typen av diskussioner framöver. Hoppas det.
Och när du säger att man ska kunna ta upp även annat än den personliga assistansen, då tänker du på sånt som ledsagning och...
Ja, exempelvis ledsagning. LSS innehåller ju 9 insatser, bara personlig assistans är en. Men om man tittar på vad utredningen har ägnat sig åt, så har det ju varit 95% personlig assistans.
Det sa Håkan Thomsson, ordförande i Synskadades Riksförbund och expert i LSS-utredningen. Och lagen om stöd och service innehåller alltså också annat stöd än personlig assistans, till exempel ledsagning, rätt till kontaktperson, anpassad bostad och daglig verksamhet. Reporter här var Birgitta Fredén.
På söndag börjar de första samtalen kopplas till Skånetrafikens nya beställningscentral för serviceresor i Hässleholm. Till en början kommer ungefär vart tredje samtal dagtid att besvaras i Hässleholm, och dessutom alla samtal på natten. Vi tar samtalen ur kön så det blir slumpen som avgör om man kommer till Hässleholm eller till Taxi Kurir i Stockholm, säger Kalle Ekebjär, chef för den nya beställningscentralen. 4 veckor senare tar Hässleholm över ytterligare 30% av samtalen, och den 1 juli upphör avtalet med Taxi Kurir i Stockholm, och Skånetrafiken sköter all beställning av serviceresor i egen regi. Inga telefonnummer byts ut, och alla förbeställda resor till skolor och arbetsplatser kommer att fungera precis som vanligt, säger Kalle Ekebjär. Resenärerna kommer att märka förändringen enbart på att beställningsmottagarna kan ha bättre lokalkännedom och bättre kunskap om regelverket, eftersom de enbart ska ha hand om Skånetrafikens serviceresor, säger han.
Mer färdtjänst så. Kristianstads kommun ifrågasätter om de fullt ut får valuta för de pengar kommunen betalar för att Skånetrafiken ska sköta deras färdtjänst. Det handlar framförallt om kommande höjningar av kostnaderna och om att kommunen menar att de har för liten möjlighet att påverka färdtjänsten och därmed hur deras pengar används. Marianne Eriksson är socialdemokrat och ordförande för omsorgsnämnden i Kristianstad.
Nu så har man gjort kvalitetsförbättringar när det gäller färdtjänsten, vilket jag tycker är oerhört positivt. Man har tagit hem beställningscentralen och man har också ställt krav vid upphandlingen att chaufförerna skulle ha kollektivavtal. Det är oerhört positivt och det är självklart att det påverkar kostnaderna. Så det har vi inga synpunkter på, men det vi har synpunkter på det är ju att vi har inte fullt ut möjligheter att påverka och att vi vill se en bättre samordning vid färdtjänstresorna. Det är för många bilar som går tomma.
Men er påverkansmöjlighet ökar eller minskar väl inte med summorna? Det här gissar jag är något som ni önskar kanske även om kostnaderna skulle stanna på samma nivå.
Ja, självklart. Vi vill ju gärna kunna vara med och påverka mer än vad vi kan idag. Sen finns en dialog på brukarnivå och på tjänstemannanivå och på politikernivå. Men ofta så blir det ju liksom, man kan lämna synpunkter men vi har ingen formell påverkan.
Om ni får det, kommer det att märkas och bli bättre för färdtjänstkunderna i så fall också?
Alltså det är ju oerhört svårt att säga. Vi kan ju alltid föra fram nu de här samordningseffekterna. Men sen är det ju viktigt att det inte påverkar kvaliteten naturligtvis, utan vi vill ha en hög kvalitet på färdtjänsten. Så det är ju inte det handlar om, utan det handlar ju mer om att få möjlighet att påverka. Och att man kan se att man också tar, alltså man effektiviserar.
Och i slutändan skulle det kunna innebära att det blir mindre kostnader för er?
Det kan det ju göra när det finns samordningsvinster, för det är ju det som är tanken också när man lämnar över, att man skulle kunna få till samordning mellan sjukresor och färdtjänstresor och så vidare, eller serviceresor som det kallas för. Så att för med samordning så kan man ju också få ner kostnaderna. Om man till exempel tar en gruppbostad och det är tre personer som ska åka till sin dagliga verksamhet och det kommer tre olika bilar. Istället kanske det kunde komma till en bil.
På vilket sätt går ni vidare med detta? Är det konkreta krav till Skånetrafiken eller lösningar? Hur ser det ut framåt nu?
Nej, nu är detta ett remissvar på regelverket eller riktlinjerna och nya finansieringen från Skånetrafiken. Så har omsorgsnämnden lämnat ett remissvar på det.
Ni planerar inte att agera på något annat vis?
Nej, det gör vi inte. Däremot så har jag gett ett uppdrag till förvaltningen att man ska titta på vad kostnaderna skulle bli om vi själv drev det här med fasta resor från våra gruppbostäder till daglig verksamhet. Det uppdraget har förvaltningen fått att titta på vad det skulle innebära kostnadsmässigt.
Så ni vill ta hem saker och ting till kommunen?
Det kan jag inte säga att vi vill. Vi vill titta på vad kostnaderna blir. Vad resultatet blir av det vet vi inte. Men vi vill titta på vad det skulle kosta om vi körde det i egen regi eller om vi själv upphandlade de fasta resorna.
Men skulle det kunna omfatta även andra delar, till exempel den rena färdtjänsten?
Nej, det har vi överhuvudtaget inte diskuterat, för att vi lämnade över till Skånetrafiken. Ett av skälen var ju just att man inte skulle ha de här inlåsningseffekterna som man har när man driver färdtjänsten inom kommunen. För då är det ju oftast kommungränsen som är gränsen för var man får åka. Nu kan man åka hela Skåne och jag tror till och med lite upp i Halland och Småland utan att man ska behöva ansöka om riksfärdtjänst.
Det sa Marianne Eriksson, ordförande för omsorgsnämnden i Kristianstad. Och vi ska tillägga att det är i samband med att Skånetrafiken planerar att höja avgiften för anslutningen till deras färdtjänst som Kristianstad i ett remissvar har krävt större möjligheter att påverka. För Kristianstads del kommer utgifterna för färdtjänsten att nästa år öka från 28 till 31 miljoner.
Den 1 maj ändrades en rad former av anställningsstöd för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden, till exempel långtidsarbetslösa eller nyanlända. Det nya stödet kallas introduktionsjobb och omfattar de tidigare formerna särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, två slags traineejobb samt instegsjobb. Försäkringskassan uppger till Skånes taltidning att 21 personer med synskada tar del av de gamla stödformerna. Och om en förlängning skulle bli aktuell kommer det att ske inom den nya, samlade formen introduktionsjobb.
Häromdagen var det ledarhundens dag och det uppmärksammades på olika sätt runt om i landet. Sveriges ledarhundsförare SLHF tog ett nytt grepp och uppmanade ledarhundsförare över hela Sverige att skicka in medborgarförslag i sina kommuner om bättre tillgänglighet för ledarhundsekipage. Till exempel att skyltar med hundförbud ska ha tillägget att förbudet inte gäller ledarhundar. Och föreningen lämnade även själva in medborgarförslag på några platser i landet. Finn Hellman, styrelseledamot i SLHF och bosatt i Göteborg, har hand om satsningen.
Medborgarförslag, det är ett sätt att påverka politiken i en kommun. Och det ser lite olika ut. Här i Göteborg där jag bor, där kallas det för Göteborgsförslaget. Och då gäller det att man får minst 200 röster på det här förslaget för att det sen ska tas upp i kommunfullmäktige. Men då måste å andra sidan kommunfullmäktige ta upp det om man får mer än 200 röster.
Vad handlade förslagen om som ni skickade in?
Ja, det handlar om att vi vill att det överallt där det står att det gäller hundförbud, så vill vi också att det ska stå att det inte gäller ledarhund. För att det händer ju oss ganska ofta att man kommer någonstans och så får man höra att nej, här får man inte vara med hund. Ja, men det är en ledarhund. Ja, men det spelar ingen roll, det är ändå en hund. Och så uppstår en diskussion där och så hänvisar ju folk ibland till att ja, men titta, det står ju här på skylten. Inga hundar tillåtna, hundförbud. Och då hade det varit så himla bra om man hade haft en skylt där det stod att det inte gällde ledarhund. Och det har ju Pressbyrån börjat införa successivt runt om i landet efter SLHFs påverkansarbete. Och nu tycker vi att det är dags att kommunerna tar efter näringslivet och också börjar sätta upp såna här skyltar.
Vad är det till exempel på för ställen ni vill att det ska sitta såna skyltar?
Ja, jag tänker alla kommunala lokaler, alltså biblioteket, om man har någon kommunal teater kanske, eller idrottshallar. Allt som är i kommunens regi.
Hur många har ni skickat det här till?
Jag har väckt ett sånt här förslag i Göteborg. Och sen så har det skickats till några stadsdelsnämnder i Stockholm. För där gör man det till stadsdelsnämnderna. Och planer finns på att göra det i Malmö relativt snart. Men det här är ju någonting som vem som helst kan göra i sin kommun. Det är bara att man kollar upp vad krävs för att göra ett medborgarförslag. Och sen så gör man det.
Och vitsen med att göra ett medborgarförslag som förhoppningsvis går vidare då så att politikerna får ta ställning till det, är det att det liksom direkt ska komma in i handlingarna eller?
Vi har ju jobbat tidigare genom att skriva insändare och debattartiklar och så vidare, det som man har kunnat göra förut för att påverka. Men en insändare och en debattartikel, det är visserligen bra sätt att påverka på, men det kanske blir läst och så läggs det undan och så tänker man att ja, det var ju tråkigt för de där ledarhundsförarna att det ska vara så besvärligt. Och sen kanske det inte händer så mycket mer. När man gör ett sånt här medborgarförslag, då tvingar man på ett helt annat sätt beslutsfattare att förhålla sig. Då måste de ta ställning. Ska vi göra någonting med det här eller ska vi låta bli? Så att det är ett sätt, tror vi, att komma närmare makten. Och framförallt så är det ett nytt sätt som vi inte har jobbat med tidigare, så därför är vi nyfikna på att se om det kan vara effektivt.
Men att få då som i Göteborg 200 som säger att de håller med om att det här är bra, kan inte det vara lite svårt när det gäller ledarhundar för att det är en ganska liten grupp som har ledarhundar?
Vi får jobba hårt. Det är alltid så när man tillhör en liten grupp att ju mindre man är ju hårdare får man jobba. Men jag tror faktiskt inte att det ska vara helt omöjligt därför att ett av de Göteborgsförslag som har fått flest röster tidigare, det är ett som handlar om att det ska vara utrop ordentligt utanför spårvagnar och bussar här i Göteborg. Och det var en synskadad kvinna som lämnade in det medborgarförslaget för något år sedan. Och jag tror att det finns en stor solidaritet dels bland andra synskadade men också bland allmänheten. Så att om alla ledarens förare hjälps åt med det här och ser till att engagera sina anhöriga och vänner och bekanta och arbetskamrater och så vidare, så tror jag nog att 200 röster, det ska vi nog klara här i Göteborg.
Och Finn Hellman berättar att han själv i flera tillfällen blivit uppmanad att lämna olika platser som pressbyrå, simanläggningar med flera för att han har haft sin ledarhund med sig. Och han har också anmält till diskrimineringsombudsmannen när han inte har fått tillträde till olika lokaler med sin ledarhund. I Skåne är det Anders Mordell som är sammankallande hos SRF när det gäller ledarhundsförare. Och här uppmärksammade man ledarhundens dag på ett lite mer traditionellt sätt genom att ledarhundsförare åkte tillsammans med sina ledarhundar till Väla köpcentrum i Helsingborg. Och det blev ett uppskattat besök.
Leda, sökbänk. Ja, sökbänk. Ja, där var bänken, ja. Bra. Jätteduktig tjejen. Ja, var det godis då, ja.
Ja, det var jätteroligt. Vi hade 4 hundar i ganska olika åldrar, från 2 till 7 år. Och 4 hussar till dem då. Och så var Jenny Linde med då, som är ledarens konsulent på SRF Riks. Och så hon guidade oss igenom Väla. Vi gick runt och i ett samlat tropp först ett varv och sen så gjorde vi lite uppvisning. Folk var väldigt intresserade, ska jag säga. Vi la hundarna, alla 4 bredvid varandra. Så gick vi därifrån en bra bit och stod länge därifrån utan dem. Samtidigt som en robotgräsklippare körde bakom ryggen på hundarna. Men det brydde de sig inte om. Och folk kom med sina mobilkameror och filmade och fotade och tyckte det var fantastiskt hur 4 hundar kunde ligga stilla i 5 minuter på det sättet mitt i köpcentret.
Din ledarhund Nera som är med här och var alldeles lugn när det rivstartade en motorcykel bakom oss någonstans. Hon var lugn när den här robotgräsklippan gick bakom benen på henne också.
Hon brydde sig överhuvudtaget inte om den tydligen. Det var lite lustigt. Den enda som brydde sig om det var väl den yngsta av hundarna som vände sig om åtminstone och undrade vad det var, men inte övrigt någonting.
Och det blåser rejält här också. Är det här ett bra sätt att göra ledarhundar mer kända, tycker du? Att gå runt på ett köpcentra till exempel?
Vi har testat lite olika grejer och jag tror att det här ger ganska mycket när man kommer flera stycken på samma ställe. 4 hundar i grupp på ett köpcentra under värsta shoppingtid, det väcker lite uppmärksamhet, absolut. Så jag tror det här var ett bra grepp.
På riksplanet så har Sveriges ledarhundsförare, de har föreslagit att man i år ska skicka in medborgarförslag i olika kommuner där man kan göra det runt om i Sverige. Vad tror du om ett sånt förslag? Är det ett bra sätt för att väcka uppmärksamhet?
Alla sätt att väcka uppmärksamhet för ledarhundarnas betydelse för oss som är synskadade och som har ledarhund eller som väntar på en ledarhund och vill ha en ledarhund är naturligtvis jättebra. Så att, och det är väl kanske ett sätt, och vi får väl se vad det kan leda till för någonting. Vi har ju ingen erfarenhet av det än. Vi behöver så mycket uppmärksamhet som möjligt. Det är väl jättebra om vi kan flagga upp det här. Hur viktiga hundarna är för oss, det är trots allt en del av oss själva. Det är ju våra ögon det här, så att det är knepigt för att lämna ögonen hemma när man ska ut och gå.
Men här i Skåne, vad tycker du är den viktigaste frågan när det gäller ledarhundar just nu?
En sak som jag själv engagerar mig sen jag blev då sammankallande i den här ledarhundsgruppen. Vi är ju då, tror jag, 32 eller 33 ledarhundsekipage i Skåne och ledarhundsgruppen då inom SRF Skåne brukar ha 6 olika aktiviteter varje år av lite olika slag. Men av de här 32-33 så är det kanske då 20 stycken ekipage som ställer upp på ett eller flera per år av de här. Och det finns då uppemot 15 ekipage som aldrig är med på någonting av olika skäl. Och det är de jag väldigt gärna skulle vilja komma åt och försöka få med även dem i den här gemenskapen. Jag tror att det vore bra för dem och det vore bra för oss andra också, för att just det här erfarenhetsutbytet att träffa andra hundförare och få höra vilka problem, för alla har något problem med sin hund, hunden är ingen robot. Jättevälgörande att få höra att det finns andra som har samma problem som jag, hur de hanterar det och så vidare.
Hur tror du nu man ska göra då för att fånga upp även de som då aldrig kommer?
Jag gick för ett halvår sedan ungefär ut med en enkät till alla ledarhundsförarna i Skåne och ställde lite frågor kring det här och vad det man saknar och om man nu inte har varit på en aktivitet på 2 år, varför har man inte varit det och så vidare. Och lite svar har jag ju trots allt ändå fått. Vi ska prova nu en sak och det är bland annat den lite längre utbildningshelgen vi har varje höst. Och i år blir det sista helgen i augusti och med duktiga instruktörer då som lärare. Och där är ren utbildning då. Och då ska vi se om vi med hjälp av bidrag vi har sökt nu kan ha den kursen helgen helt gratis. Annars har den ju kostat då 600-650 kronor. Och det är klart, det är rätt mycket pengar naturligtvis för en helg, tycker kanske många. Så att kan vi få ner det till gratis och man dessutom får reskostnaderna ersatta, så är det i princip så att det blir nästan billigare att gå på kursen än att vara hemma, för då får man till och med maten gratis. Före? Ja, före.
Och där lämnar vi Anders Mordell med ledarhund. Mordell är sammankallande för ledarhundsförare i Skåne och sitter även i SRF Skånes distriktsstyrelse. Tidigare hörde vi Finn Hellman från Sveriges ledarhundsförare SLHF. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Öppnat och stängt. I Simrishamn blir det från 1 maj gångfartsområde på Storgatan, från Kristianstadvägen ner till Stora Rådmansgatan, där den riktiga gågatan tar vid. Fram till mitten av oktober gäller de tillfälliga reglerna och ett gångfartsområde är en gata eller ett torg där trafiken sker på gåendes villkor.
I Malmö har den japanska lunchrestaurangen Psycho Express på Tessins väg 14 stängt. Istället har restaurang Psycho på Sankt Knuts väg 7 utökat sina öppettider med lunchservering.
I Kristianstad har Konditori Boulevard tagit över konkursade Wahlqvist Konditoris tidigare lokaler på Östra Storgatan 33. Konditori Boulevard finns även på Prästallén 8 och Karlsgatan 38, Vilan, bägge i Kristianstad.
I Malmö har butiken Feeling på Östra Rönneholmsvägen 2 vid Triangeln stängt. De sålde damunderkläder och badkläder.
I Tomelilla har restaurang Milano på Norregatan 8 utökat med en pub på källarplanet. Det kommer även att bli musikunderhållning i de lokalerna.
I Malmö har anrika Johanna Jeppssons spettkaksbageri utökat med ett café med servering av kaffekakor och mackor. Adressen är Föreningsgatan 85.
Och också i Malmö har H&M stängt butiken vid Gustav Adolfs torg för ombyggnad och utökning av butiksytan. Under tiden finns en tillfällig butik på Södergatan 30.
Och i Malmö har Europen-butiken med adress Stora Nygatan 64 flyttat till Södergatan 21 strax in till.
I Åhus har varuhuset Optimera flyttat från centrala stan till industriområdet vid Täppetleden. Adressen är Martornsvägen 8.
Så ska vi tillbaka till synmässan i Malmö som vi rapporterat om tidigare. När olika företag visade upp synhjälpmedel fanns bärbara läs-tv-apparater med och de har nyligen kommit med på hjälpmedelslistan i Skåne. Därigenom är det från och med i sommar möjligt att få dem förskrivna av synenheten. Pia Lindgren arbetar hos leverantören Polarprint.
Vi står framför en apparat som heter Traveler HD som är en läs-tv för att läsa text, artiklar, tidningar, posten, det man vill läsa i en förstoringsapparat. Den är 13 tum i skärmen.
Mm. Du tar den i handen och ja. Ja, den är hyfsat lätt. Ja. Hyfsat den är lätt. Som en lite större än en A4 kan man säga.
Precis.
Från kant till kant.
Precis. Den skärmen är monterad på en skena. Så att när jag ska börja använda den så trycker jag på 2 knappar på sidorna här. Och då fälls skärmen upp och jag kan dra den till mig och då startar apparaten. Och de här benen som den står på då, den här skenan, glider väldigt lätt på bordet. Så nu har jag lagt en dagstidning här under. Och det blir väldigt intuitivt att läsa den tidningen. Ska jag högst uppe på tidningen så puttar jag bildskärmen bakåt. Och ska jag längre ner på tidningssidan så drar jag skärmen mot mig. Sen raden som jag ska läsa artikeln med, då kan jag flytta skärmen på den här glidskenan. Det är väldigt lätt och smidigt, väldigt intuitivt. Traditionellt sett så har man ju läsbord som man flyttar, och den här är enklare egentligen att läsa en artikel eller en tidning. Förstoringsgrad från 2 till 30 gånger. Du kan ha färgläge och artificiella färger.
Så man kan välja inte bara svart på vitt då?
Precis, man kan gå i en meny och ställa in vilka artificiella färger man vill ha. Den går ju på batteri den här, 3 timmar kontinuerlig tid. Så har man en sån här apparat så kanske man vill sitta i vardagsrummet ena dagen och sen vill du sitta i köket och läsa ett recept. Eller kanske ta den till sovrummet och titta på någon text eller bok som man har. Där är den ju jättesmidig att bara lyfta med och ta med sig den från rum till rum. Det följer med en väska också, man kan fälla ihop den och ta den då med sig till sitt andra hem eller om man åker bort på resa. Vill man skriva eller ha skrymmande objekt att läsa, till exempel burkar eller lite tjockare förpackningar och sånt, då finns det ett stativ som tillbehör så man kan höja upp apparaten.
Och bredvid här finns en mindre variant.
Precis. Den här är 8 tum. Den heter Explore 8.
Stor som en pocketbok kan man säga. En stor pocket som man jämför. Och den är
den väger 580 gram. Mm. Så den är väldigt lätt. Och den här kan man ju tänka sig ha med också mer i kanske i affären eller på restaurang och sånt. Den här har 2 kameror. En för nära när man ska läsa texter och då kan man ställa den på ett bord. Och precis som den andra travelern här så flyttar man den, hela apparaten, när man ska läsa texten. Fäller jag ihop benen, då går avståndskameran in. Och då kan jag höja upp apparaten och titta på skärmen och läsa en busstidtabell eller en skylt på en flygplats eller någonting som är lite mer på avstånd.
Går det då att ta en bild av den här tidtabellen så att man kan läsa den sen i efterhand också?
Precis, den här är riktigt fin på att ta bilder. Och man kan välja här om jag vill använda tryckknappar. Men just den här apparaten har också gester på skärmen. Och då har jag aktiverat den här gesten så att jag kan ta en bild bara av att trycka med ett finger på skärmen. Så kan jag ta en bild antingen på ett A4, på ett papper eller då på min busstidtabell.
Eller andra skyltar och liknande,
ja,
i gatumiljön. Mm.
Precis. Ska vi se. Jag ska nästan ta den där skylten där borta. Då. Gesterna att öka och minska förstoringen, det är de kända, att nypa för att minska och dra isär för att öka. Om jag vill använda gesten på skärmen, annars har jag plus och minus knappar. Och när jag trycker med ett finger på skärmen så tar den bilden. Nu så. Då kom ett litet timglas på skärmen och nu har den sparat bilden i mitt galleri som jag kommer åt. Och jag kan ha 1000 bilder sparade på denna. Jag kan välja då vilken bild jag vill använda och zooma in på den. Och sen när jag väl har zoomat in en bild så vill jag ju kunna scrolla runt på den bilden. Hur säger man, för att kunna läsa hela sidan. Så tar jag ett finger. Det här kan också vara en känd gest när man zoomar in bilder och sånt. Om man har en liknande surfplatta eller någonting så är det fingret.
Man drar fingret, ja, längs skärmen helt
precis,
enkelt.
Och då kommer jag bilden med. Precis. Och jag kan se alla delar. Så jag kan ta en bild på en A4 eller till exempel om jag är på en konferens eller en föreläsning där någon har skrivit på en whiteboard. Så kan jag ju fota av den och få tillgång till vad som står där sen när jag zoomar upp den.
Ja. Så kan man också göra PowerPoint-presentationer lite tillgängligare då.
Precis. Mm. Och så är det uppladdningsbara batterier på båda.
Det sa Pia Lindgren från företaget Polar Print. Reporter var Mats Sundling och i nummer 17 av taltidningen berättade vi om andra hjälpmedel på synmässan, bland annat en talande spis.
Vill du höra din egen röst läsa in talböcker? Eller kanske kungen, någon känd skådespelare eller en annan känd person. Och detta utan att någon av er faktiskt behöver läsa in boken i fråga. Flera företag arbetar med utveckling av talsyntes enligt denna princip. Baidu, som är Kinas motsvarighet till Google, har tagit fram ett program som enligt dem själva med hjälp av bara några sekunders inspelning av en mänsklig röst kan göra en talsyntes som läser upp text. Baidus teknik kallas Deep Voice och utgår från fonem, alltså de minsta bitarna i talat språk, vilket är en finslipad variant av vanliga talsynteser. Men här kan även personligt sätt att tala, röstläge och naturligtvis dialekter och brytning skapas i programmet. Företaget lyfter fram att tekniken är bra för synskadade, men den öppnar också för avgrunder av fejknyheter, där något som låter som en trovärdig inspelning av till exempel en politikers tal kan vara konstruerat i en dator, konstaterade finlandssvenska affärsmagasinet Forum. Förutom kinesiska Baidu har mjukvaruföretaget Adobe utvecklat ett liknande program, och det har också Google gjort med programmet WaveNet. Även den kanadensiska firman Lyrebird har en variant av den här formen av talsyntes. Här hör vi USA:s president Donald Trumps röst som talsyntes.
The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.
Och Lyrebird betyder för övrigt lyrfågel, som också är det svenska namnet på fågelarten. På engelska kan även namnet uttydas som lögnarfågel. Och lyrfåglarna är experter just på att härma ljud.
Om mindre än ett halvår är det val till riksdagen och på lokalplanet i Sverige. Och även den här gången kommer synskadade inte att kunna personrösta med bevarad valhemlighet. Det är ju svårt att sätta kryss i rätt ruta på valsedeln utan att be om hjälp och därigenom avslöja vart ens röst ska gå. Regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att lösa det här senast till valet 2022. Men frågan är förstås hur? Ett möjligt svar på den frågan finns hos Carl Otto Rosenqvist i Ängelholm.
Ja, jag tänkte mig som så att istället för att man ska rösta digitalt som många tror på, så tycker jag att då kan man lika gärna gå in på partiernas Facebook och gilla, och så har vi valt så. Nej, det handlar om att kunna använda sig av de här papperna, för att de är mycket svårare att manipulera. Det jag har gjort då är att jag har sett till att man kan ha en liten QR-kod, det är som en streckkod som kan lätt läsas med en kamera, till exempel på sin mobiltelefon. Den identifierar valsedeln. Så när jag läser den med min telefon så vet den att aha, det är den här valsedeln jag har i handen. Där har vi redan kommit förbi första hindret. Det innebär att då vet jag vilket parti, om jag bara vill rösta på ett visst parti. Då kan jag ta en valsedel, blippa den och så stoppa den i kuvertet. Sen kommer vi då till nästa grej, att sätta ett litet kryss. Och då är det lite bekymmer med det där, för att ser man inte så är det jättesvårt.
Ja, du ser ju knappt alls själv. Hur gör du när du personröstar?
Ja, jag har ju som de flesta andra gravsynskadade anlitat någon man litar på. I det här fallet min hustru. Det är inte alla som har en hustru eller nära anhörig som man känner att man vill dela detta med, och det ska man inte behöva heller. Så därför så tyckte jag att det här är ju en sak vi får jobba på. Det är ju faktiskt grundlagen säger att du har en valhemlighet.
Du har uppfunnit eller utvecklat en liten sak som kan hjälpa till.
Jo, jag hade en idé så jag bad en bekant som har en sån här 3D-skrivare att skissa ihop någonting och skriva ut. Och det har han gjort. Det tog 13,5 timme för den att plutta ut detta. Och då är det egentligen en liten platta som är utskuren för ett A6-papper. En valsedel är så stor. Så den passar liksom i. Oops. Passar bra i facket där. Så man sätter ner den så. Då vet man att den ligger på plats. Sen finns det en liten arm som man lägger över. Då finns där på höger sidan en liten list med tänder, lite grann som en kam. Och den här armen som man lägger på passar i de här tänderna, så att när man drar neråt så säger den blipp, blipp, blipp. Så att man har distinkta ställen. Och varje sånt hack motsvarar en ruta, ett hopp ner. Det innebär att vet man då att man ska kryssa person nummer 5 och det förhoppningsvis bara är en rad per person, då vet man att man ska ta 1, 2, 3, 4, 5 ner. Och då är det ett lagom stort fyrkantigt hål som är lite fasat ner, så kan man lätt ta med sin penna och sätta ett kryss eller kladda.
Så man träffar rätt med pennan?
Ja. Och faktum är att om man då är lite darrhänt också, eller bara darrhänt, eller har andra problem med motoriken, så kan ju detta vara en lösning för dem också. Så de inte kryssar den de inte vill kryssa, ovanför eller under eller sådär. Utan då kan de sätta där, och så kryssar man, så vet man att det blir rätt. Men för att då kunna veta vem man ska kryssa, så får man ju ta fram sin telefon, som jag har gjort en liten app för att testa.
Skanna valsedel.
Skanna valsedel, säger den.
Skanna. Tors switch gräntlion.
Då kommer det upp ett litet fönster. Man behöver inte kunna se för att göra detta. Utan det som berättas här är att det kom upp en kamera helt enkelt. Och om jag då håller valsedeln i vänster hand som jag gör nu och för kameran ungefär i höger nedre hörnet, så kommer den själv att säga blipp.
Valsedel. Rubrik. Skanna valsedel. EU-parlamentet.
Mm. Och detta är en gammal valsedel från EU-parlamentet som jag har plippat in en sån QR-kod på.
Miljöpartiet om 1. Karlsluter. 41. EU-parlamentariker. Lipp 2. Isabella Lövin. 46. Journalist. Salt Sjöbo.
Och då får jag den information som finns med på valsedeln här, för den är hämtad ifrån valmyndigheten, är det tänkt. Det är ju jag som har matat in det själv, men tanken är att den informationen finns med i appen. Den ska inte hämtas över internet, för det är av samma anledning där. Man ska inte kunna manipulera det. Och så vet man då, om man till exempel skulle gå in på 2 Isabella Lövin här, så kan man få mer information. Och om det nu är så att de här politikerna, de är tvungna att ha både namn och ort och ålder och titel och så här, så kan det ju dra ut på flera rader. Och då får man ju ha information om vilket hack man ska ställa sig i. Mm. Så det är inte klockrent jätteenkelt, men det är en lösning. Och jag skulle ju hemskt gärna vilja att myndigheterna faktiskt testar detta. Se, kan de säga att det här inte funkar?
Så ja, man tar en bild helt enkelt på den här QR-koden och så läser den upp samma innehåll som finns skrivet i svartskrift på valsedeln. Och yep. Säger vilken rad man ska kryssa på, och så för man armen ner ett lämpligt antal hack och sätter sin penna på rätt ställe.
Yep.
Och på det viset har man då kunnat personrösta utan att berätta för någon eller be någon om hjälp. Mm. För den som inte har en mobiltelefon själv, har du någon tanke om hur man ska lösa det då?
Ja, då har man ju förtidsröstningslokalerna. I diskussionerna med myndigheterna så har vi ju föreslagit att man skulle kunna testa detta, och då skulle man ju kunna ha möjlighet att komma till en förtidsröstningslokal. Då har du ju ett par veckor innan. Och då kan du ju dels få hjälp med att förstå hur den här valkryssaren fungerar, men även kanske då också låna en mobiltelefon, eller om de har en läsplatta där som har samma app, så skulle man kunna gå in bakom draperiet och göra sitt val med kanske hörlurar på eller så. Få lite hjälp.
Mm. Ja, när du visar det här verkar det ju ganska enkelt. Du har visat den här apparaten hos Justitiedepartementet. Vad sa de? Kommer de att genomföra det?
Man kan väl säga så här att ärendet bereds för tillfället. Och ja, det kommer det väl göra. De sa att om ni inte har hört av oss på ett halvår, så hör av er. Och då lovade jag att jag skulle höra av mig en gång i månaden, och det har jag nästan hållit. För att detta handlar ju inte om att detta är den perfekta lösningen, utan vi måste få veta, är detta en möjlig väg att gå? För det är ju faktiskt så att 2022 så ska det finnas en lösning. Och jag försöker få dem att förstå att ni måste inte vänta till 2022 innan ni börjar göra någonting. Jag tror på idén och där är flera andra som har tittat på det och känner att nej, men det känns som att det faktiskt skulle vara genomförbart.
Sa Carl Otto Rosenqvist, uppfinnare av valkryssaren som han demonstrerade för vår reporter Mats Sundling. Och vad säger man då på justitiedepartementet nu? Är detta en tänkbar lösning för bevarande av valhemligheten för synskadade? Och vad gör de för att lösa problemet till valet 2022? Ja, departementets senaste besked till Rosenqvist är att inga beslut om praktiska tester av den här eller andra lösningar har tagits. Men en tjänsteman ska ta fram ett underlag till en framtida utredning. Och det underlaget ska vara klart innan sommaren.
I en värld av allt fler inspelade ljud- och talsynteser så är det ändå punktskriften som är blindas och gravt synskadades skriftspråk. Men hur gör man för att lära sig punktskrift? Ja, en möjlighet är att gå på kurs. Marcus Mackan Andersson, som själv är blind, arbetar med synskadefrågor hos Frälsningsarmén i Malmö. Och han håller punktskriftskurser dit både synskadade och seende är välkomna.
Olivia, första ordet.
G-I-C-K.
Ja.
Så gick.
Gick, ja, precis.
Det är en tidig vardagskväll på Gamla Väster i Malmö. Marcus, eller Mackan Anderssons, elever Amanda och Olivia sitter vid bordet med punktskriftsutskrifter och skrivdon framför sig.
Sen kommer ett jättelångt ord. 7 bokstäver.
B.
Mm.
A.
Mm.
G.
Mm.
G.
Mm.
A.
Mm.
G.
Mm. Och sista då?
F.
Nej.
Nej.
Är det ett E eller ett I?
E.
Det är ett E.
Bagage.
Bagage, ja. Precis.
Amanda har en synskada medan Olivia är seende.
Jag vet ju själv när jag var liten och lärde mig läsa svartskrift. Alltså vilken värld som öppnade sig. Bara att kunna läsa olika berättelser och få sitta själv och bara drömma sig bort. Mm. Och det är kultur och det är lärande och allt sånt också. Det är viktigt med skriftspråk.
Du då, Amanda?
Då blir man mer delaktig i samhället. Ja, man kan liksom få ut det som man vill få ut. Och att man kan bestämma själv hur man ska göra för att vara inklusive.
Mm.
Att man känner som meningsfullhet att även om jag är blind så har jag skrift. Man har självkänslan, man har sin egen makt.
Mm. Mm. Det finns inga lagrum som reglerar tillgången på punktskrift. Punktskriften är inte självklart på det sättet, utan det är ganska vanligt att synskadade, gravt synskadade, framförallt vuxna, blir analfabeter. Men även barn som föds med synskada, att man uppfostras i det här med talteknik på olika sätt istället då för punktskrift. Okej, överkurs. Det finns ett ord på tredje raden. Dels är det ganska långt, dels innehåller en konstig bokstavskombination som vi inte brukar läsa. Och den innehåller dessutom en bokstav på slutet som ni inte har lärt er än. Men om vi börjar, vi testar att läsa tillsammans.
Mm.
Hur många bokstäver är det i?
Jag fick det till 6.
Ja, helt riktigt. Mm. Bra. Vilken är första bokstaven då?
A.
Ja, sen då?
F.
Mm.
G.
Mm.
H.
Ja. Och sen?
A.
Mm.
Sen är det ett N.
Det är ett N, det är riktigt vad du kommer ihåg.
Ja, det sitter i fingrarna.
Ja, det sitter i fingrarna, det är bra. Så det som står är afghan. Kanon! Jag fick ju höra att jag inte skulle kunna lära mig punktskrift. För att jag var vuxen när jag blev blind. Och så fick jag kämpa som ett djur för att få gå en kurs. Det tog ju 3 månader för mig att lära mig att läsa. Och då övade jag varje dag. Och då sa folk till mig, oj 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 vad snabbt du lär dig. Och ni har på 4 veckor snart knäckt läskoden med det här. Det är snyggt alltså. Jag är riktigt, riktigt imponerad. Att känna skillnad på liksom vilka punkter som hör till vilket tecken och framförallt då vilka tecken som är på vilken rad och sådär. Det är inte så enkelt. Ni har skrivstift och sudd och sånt.
Mm, ja.
Yes, bra. Jag funderar på vad ni har lärt er för bokstäver. Jag ska komma på vad ni ska skriva för något. Är det någon som har något kul ord? Eller?
Glad.
Glad är ett jättebra ord. Går det bra?
Ja.
Okej. Nu ska jag ha kaffe under då. Så får vi öva lite också på skillnaden mellan D och F. Trycker du om punkterna ordentligt?
Ja.
Mm. Ja.
Mm.
Jag var intresserad av punktskrift. Jag vill lära mig det. Dels för att se om jag faktiskt kan lära mig ett språk som man känner. Istället för bara, ja, som jag brukar göra med svart skrift och bara sitta och läsa med ögonen. Så vill jag se om jag kan känna det och se hur den kunskapen jag kommer få genom det här kanske kan hjälpa mig jobba med människor eller prata med människor och se om jag kan göra någon skillnad.
Kunde du utveckla det? Hur du tänker kring det?
Ja, alltså, jag hade en läxa här någon veckan där vi skulle se var finns det punktskrift och var finns det inte punktskrift. Och om det finns punktskrift, hur den är placerad. Om den är dumt placerad så att säga. Vi upptäckte att jo, det finns punktskrift. Men den är inte alltid jättebra placerad. Ibland på så sätt att den sitter i ögonhöjd på någon som hade sett med ögonen och inte ser med fingrarna.
Du är seende?
Jag är seende, ja.
Och passar det här in i något du gör för övrigt eller är det bara ett intresse?
Alltså, jag är Mackans guddotter så jag har varit med ett bra tag och har sett hela den här processen med när Mackan först började förlora synen och hur han lärde sig punktskrift och fick ställa om där samhället fortfarande såg, men han gjorde inte det längre.
Och hur tycker du att det fungerar för dig? Jag blir ju jätteimponerad om ni bara har gått några gånger och här sitter ni och läser. Var du helt grön på det när du började?
Helt grön var jag inte. Jag hade fått några lektioner av Mackan innan, så, men det var ingenting som jag direkt hade hållit igång.
Jag lade märke till att du blundade, du fuskar inte och använder ögonen när du läser eller när du skriver.
Nej, varför ska jag läsa med ögonen när de som inte ser med ögonen måste läsa med fingrarna? Då vill jag kunna göra det också.
Magistern då här, ja. Mackan, om du ska sammanfatta gruppen, nu hade jag otur att det bara var 2 här, hur många är ni i vanliga fall?
Ja, det har varit lite olika därför att vi har haft folk som har varit tvungna att sluta gruppen på grund av hälsoproblem. Så från början så var det 5 och nu är det 3 som är med i gruppen.
Är det här första gången du har den här typen?
Ja, det är det. Jag tror att det kommer att bli en återkommande grej därför att det har funnits efterfrågan. Det är fler som vill lära sig. Både synskadade då, som jag kommer i kontakt med i jobbet. Och även seende då. Så
att... Men att blanda då seende och blinda. Mm. Är det någon skillnad för dig som undervisar?
Jag tycker inte det. Eftersom det vi lär ut är taktilt. Man känner liksom med fingrarna. Och det är därför som övningarna bygger på att just känna. Inte se med ögonen.
Och för dig Olivia, när du tänker på att ni har olika förutsättningar för att vara med på kursen, är det något du funderar över?
Inte direkt, vi är allihopa där för att lära oss punktskrift och om det är så att någon av oss ser och någon av oss inte ser, det är liksom sak samma för att vi kommer allihop lära oss någonting helt nytt och vi kan känna med fingrarna, då kan vi läsa.
Det sa Olivia Albin, seende punktskriftselev. Vi hörde också hennes kurskamrat Amanda Divert och kursledaren Marcus Mackan Andersson som arbetar med syn- och hörselskade samt tillgänglighetsfrågor hos Frälsningsarmén i Malmö. Och den som vill ha information om punktskriftskurser kan ringa honom på telefon 073 920 68 44.
Så till evenemangstipsen och vi börjar med syntolkning. Det är dags för Eurovision Song Contest, denna gången från Lissabon i Portugal, och både semifinalerna och finalen är syntolkade. Den första semifinalen direktsänds i Sveriges Television 8 maj klockan 21 och syntolkas i SVT 24 samtidigt, alltså 21.00. Programmet går även i syntolkade repris den 10 maj klockan 01.10 i SVT 24. Den andra semifinalen där Sveriges bidrag, framfört av Benjamin Ingrosso med startnummer 15, tävlar direkt sänds syntolkad den 10 maj klockan 21 i SVT 24. 12 maj klockan 12 på natten, alltså midnatt, går det att se den syntolkade reprisen i SVT 24. Den direktsända finalen visas 12 maj klockan 21 och för syntolkningen gäller att man slår på SVT 24. Och repris också i SVT 24 14 maj 00.10, 10 minuter in på nästa dygn. Och för samtliga sändningar gäller att de går att se en månad framåt från första sändningsdatum på SVT Play.
I Broby ställer hembygdsrörelsen till med ett tårtkalas nu på lördag den 5 maj. Göinge hembygdsförening och Skånes hembygdsförbund fyller nämligen 190 år tillsammans. Förutom att allmänheten bjuds på tårta så kommer bland annat hantverkare, släktforskare, bokförsäljare och biodlare att finnas på plats på torget i Broby mellan 10 och 13. Och därefter så blir det öppet hus i hembygdsparken.
För 6:e året i rad är det dags för litteraturrundan i Skåne nu i helgen den 5 och 6 maj. Över 30 programpunkter finns runt om i Skåne och här är några exempel på vad som händer. Lördagen den 5 maj 15-17 på Höganäs bibliotek, Café Amanda, Köpmansgatan 10, läser poeter från Poetisk Plattform sina dikter varvat med öppen scen för alla som vill läsa sina egna eller andras dikter. Man kan också lyssna till klassisk gitarr som spelas av Staffan Svensson. På Lunds stadsbibliotek har man program från klockan 11 till 15 där bland annat elever från Skånes skrivarskolor läser egna texter. På Hasse och Tage-museet i Tomelilla kan man lyssna till berättelser om Hans Alfredssons författarskap och produktion, och museet ligger på Bangatan 2 i Tomelilla. Björn Ranelid har öppet hus och berättar om sitt författarskap både lördag och söndag mellan 13 och 15 på Karakåsvägen 27 i Kivik. Söndag den 6 maj läser författaren Peter Vinay ur sin nya bok På flykt till kärleken klockan 13 på Galleri Kvis som ligger på Grönegatan 9 i Svedala. Boken, som också finns inläst som talbok, är baserad på en autentisk dagbok av en 17-årig flicka i Mühlhausen.
Nu på tisdag den 8 maj är det en föreläsning på Tomelilla bibliotek om diabetes förr och nu. Det är Mona Landin Olsson som är professor vid Lunds universitet som håller föreläsningen som börjar klockan 18.45. Hon berättar om sitt arbete med att utveckla svensk diabetesvård och att öka kunskapen om diabetes. Det blir även en historisk tillbakablick. Föranmälan på telefon 0417 181 90.
Och på Ängelholms stadsbibliotek är det bokfika den 8 maj med start klockan 16 och slut 17.30. Det är några litteraturkunniga bibliotekarier som berättar om ett urval av sina favoritböcker. Biblioteket bjuder på kaffe och tilltugg. Föranmälan görs på telefon 0431 46 89 00.
Också den 8 maj klockan 12 startar biljettförsäljningen till Meeting of Minds, en hyllningskonsert till Jacques Werup och jazzmusikern Jan Johansson med Marit Bergman och Jan Lundgren med trio samt Bonfilioli String Quartet i konsertsalen på Malmö Live. Konserten äger rum den 24 november 19.30, Men biljetter till Verup-relaterade evenemang brukar ha en förmåga att sälja slut snabbt. Malmö Live säljer biljetterna. Det blir internationell körfestival i Helsingborg från den 9 till den 13 maj. Festivalen innehåller workshops, storkörer och föreläsningar för deltagarna, men även publika evenemang och konserter. Den 9 maj klockan 19.30 är det öppningskonsert på Helsingborg Stadsteater. Biljetterna som bokas via Helsingborg Arena och scen kostar 60 kronor. Det blir också olika körtävlingar under de 5 dagarna. Till exempel så kan man följa en körtävling som gäller helig körmusik i Sankta Maria kyrka. Och det är den 11 maj mellan klockan 18.30 och 20.30 och gratis inträde. Körer uppträder även utomhus på gator och torg runt om i Helsingborg. Och mer information kan man få via Helsingborgs stads hemsida helsingborg.se.
På Trelleborgs bibliotek den 15 maj 19.00 blir det föreläsning av Sanna Töringe. Sannas Italien heter den. En del av året lever hon i ett litet stenhus i södra Italien och hon berättar om maten, trädgården och olivoljan. Biljetter kostar 100 kronor och finns att köpa på Trelleborgs bibliotek. Har man ett lustkort så kostar biljetterna 80 kronor.
Det blir country med Bo-Göran Svensson den 17 maj med start klockan 15 på Mötesplats Karidal i Eslöv.
Flera biografer i Skåne direktsänder en konsert från Kungliga Operan lördagen den 19 maj klockan 19 med anledning av att det är 100 år sedan världssopranen Birgit Nilsson föddes. I föreställningen får man bland annat höra Nina Stemme, Mikael Weinius, Cornelia Beskow och Kristina Nilsson samt Kungliga Hovkapellet under ledning av Alan Gilbert. Det är Skala Bio i Båstad. Telefon 04 31 36 97 30 för biljetter. Bioborgen i Osby 04 79 125 25. Röda Kvarn i Helsingborg 042 13 02 30. Kiviks bio med försäljning i kassan en timme före föreställningen. Kino i Lund, telefon 046 30 30 80. Spegeln i Malmö 040 12 59 78. Biljetterna kostar ungefär mellan 170 och 200 kronor och konserten varar i 140 minuter. Biljettinformation: Drakamöllans gårdshotell, telefon 044 35 10 16. Nortic 0455 61 97 00. Malmö Live 040 34 35 00. Kulturbiljetter 08 50 25 40 80. Ticketmaster 077 170 7070. Tixter 0771 47 70 70.
Kalendern vecka 19 börjar med måndagen den 7 maj då Karina och Carita har namnsdag. I Malmö springs varvet milen på en flack bana som mäter just en mil. Med start och målgång vid Heleneholms idrottsplats. Och den svensk-amerikanska sångaren Eagle Eye Cherry fyller 50 år.
Tisdagen den 8 maj arrangeras ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö. Och det fortsätter även den 9 maj. Invigningstalare gör kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. I Cannes börjar årets filmfestival som pågår till 19 maj. En svensk film som får världspremiär är Jane Magnussons dokumentär Bergman, ett år, ett liv. Den handlar om 1957 då Ingmar Bergman spelade in 2 långfilmer, gjorde 4 teateruppsättningar och en tv-film. Och för 50 år sedan, 1968, infördes maxfarten 110 km i timmen på svenska motorvägar. Och det är Åke som har namnsdag.
Onsdagen den 9 maj heter namnsdagsbarnen Reidar och Reidun. Och det är världsdagen för flyttfåglar.
Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag, även folknykterhetens dag. I Göteborg är det SM-finaler i handboll för både damer och herrar och i fotboll för herrar är det final i Svenska kuppen. Esbjörn och Styrbjörn heter de som firar namnsdag.
Fredagen den 11 maj har Moderaterna Sverigemöte för sina medlemmar och tar sikte på höstens val. Mötet håller på i 2 dagar på Svenska mässan i Göteborg. För 200 år sedan kröntes Karl den 14 Johan till Sveriges kung i Storkyrkan i Stockholm.
Come on in here, Alexander's ragtime band.
Great band.
Come on in here, it's the best band in the land.
They can play a bugle call like you never heard before.
1888, alltså för 130 år sedan, föddes den rysk-amerikanska kompositören och textförfattaren Irving Berlin i Sibirien. Här i en duett med Frank Sinatra och den kända sången Alexander Ragtime Band. Som barn kom Irving Berlin till USA och blev senare känd som en av de riktigt stora kompositörerna inom populärmusik med sånger som White Christmas, There's No Business Like Show Business och Putting on the Ritz med flera. Och det är Märta och Märit som har namnsdag.
Lördagen den 12 maj är det Charlotta och Lotta som har namnsdag. För 50 år sedan förenklade man postsorteringen i landet genom att införa ett system med postnummer i Sverige. Fram tills dess hade posten sorterats efter ort, vilket innebar att postsorterarna var tvungna att lära sig samtliga postorter i hela landet. Firar jämna födelsedagar gör den amerikanska sångaren och kompositören Burt Bacharach som fyller 90 och som till exempel komponerat Raindrops Keep Falling on My Head och skrivit mycket filmmusik. Han fick det svenska Polarpriset 2001. Betydligt yngre är den svensk-kanadensiska skådespelerskan Malin Åkerman som fyller 40. I Helsingborg så är det SM i triathlon och duathlon.
Söndagen den 13 maj firar Linnea och Linn namnsdag. Det är 400 år sedan 30-åriga kriget inleddes. Och i Svenska cupen i fotboll så är det final för damer.
Så en annons om Glimåkra folkhögskolas synkurser. Det finns 4 platser kvar till kursen iPhone steg 2 den 14-18 maj. Anmälan görs på telefon 044 448 17. Välkomna! Övriga synkurser denna termin är fullbokade.
Den regionala anslagstavlan har en inbjudan från SRF Malmö som gäller hela Skåne. Torsdagen den 17 maj kommer Polarprint att hålla en hjälpmedelsvisning i SRF Malmös lokal på Vendelfridsgatan 13 mellan klockan 13 till 18. Polarprint fyller 30 år och bjuder därför på lite förtäring. Anmäl dig till SRF Malmös kansli senast tisdag den 8 maj på telefon 040 25 05 40 eller e-post info snabela@srfmalmo.se och ange då om du har särskilda kostbehov. Välkommen!
Vi har en del förändringar i den regionala kollektivtrafiken som gäller flera orter i Skåne. I Höllviken har ett vägarbete börjat utanför Toppengallerian som flyttat regionbuss 181 hållplats Kronodalsgården 100 meter norrut på Kungstorpsvägen där den ska förbli ända till i oktober. I Hörby är busshållplatserna Gamla Torg och Kommunistergatan flyttade från 7 maj 7.00 till 29 juni 16.00. Ersättningshållplatserna blir på Magistergatan in till Ringsjögatan samt vid Lilla Torg. Och det här berör Skåneexpressen linje 1 och 2 samt länsbuss 330, 469, 470, 471 och 474. Nu på lördag 5 maj springs Lundaloppet och det betyder i princip att inga bussar kör genom stadskärnan mellan 12 och 15.30. Då är hållplatserna Stadsbiblioteket, Lundagård, Domkyrkan, Bantorget, Botulfsplatsen, Katedralskolan, Södertulls vårdcentral, Västertull, Idrottsplatsen, Allhelgonakyrkan, Biskopshuset, Sölvegatan och Fysiologen stängda. Öppna i centrala stan i Lund C, Clemenstorget, Tingshuset och Bankgatan. I Svedala har man börjat ett vägarbete på Långgatan som stänger regionbuss 141 och 165 hållplatser Långgatan och Floragatan. En tillfällig hållplats finns på Bökebergsgatan norr om korsningen med Mellangatan. Och det här varar till 18 maj klockan 15. Lördag 12 maj blir det cruising i Ystad, vilket lär betyda många bilar som kör runt. Det får regionbuss 190, 301 och Skåneexpressen 4 att ta andra vägar mellan 18.30 och 22. Hållplatserna Österportstorg, Gosselmansgatan, Gamla Vattentornet och Annerogatan stänger och närmsta alternativ blir Ystad station, lasarettet och Norra promenaden. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och inleds med ett meddelande från SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga som inbjuder till restaurang Humlalyckan pingstdagen den 20 maj. Vi stiger på bussen från Stjärnhusen, Kaptensgatan 10, 11.45 och från Kyrkskolan Södra Sandgatan 2, 11.50. Bägge adresserna i Hässleholm. Hemfärd 15.30 och tillbaka i Hässleholm cirka 16.10. Vi avnjuter en försommartallrik med lax, kyckling, rostad kulpotatis och försommarens primörer. Dricka ingår i priset och vi avslutar med kaffe och kaka. Önskar du vin eller starköl betalar du det själv. Medlemskostnad 100 kronor, du som inte är medlem betalar 260 och föreningen betalar bussen. Tänk på att vid anmälan informera om eventuell allergi och var du vill gå på bussen någonstans. Anmäl dig senast tisdag 15 maj endast till Anna-Lena Päckile 0451 23101 eller föreningens nya e-postadress srf.hassleholm@gmail.com. Alla hälsas hjärtligt välkomna, undertecknat styrelsen.
SRF Lundabygden bjuder in till föreningsmöte och medlemsmöte torsdagen den 24 maj klockan 18-21 i föreningslokalen Tordunsvägen 4 i Klostergården. Vid mötet ska nya styrelsen presentera sig. Något att äta och en kaka till kaffet kommer att serveras under kvällen. Det blir bikuperdiskussioner inför planerandet och genomförandet av uppsökeriprojekt samt kommande val och politikerpåverkan. Nya medlemmar uppmanas att komma till kanslilokalen cirka 30 minuter innan själva mötet för lite information om lokalen med mera. Din anmälan behöver vi ha senast den 17 maj till kansliet på telefon 046 211 0674 eller e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Varmt välkommen hälsar föreningsstyrelsen. SRF Lundabygden bjuder också in till SRF-träff måndagen den 28 maj klockan 13.30 till 16 i föreningslokalen. Inger Grubelik från Lunds teaterförening kommer att informera om höstens program och vad de planerar att syntolka. Rikande färska program kommer att delas ut. Kaffe och kaka kommer att serveras. Din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan gör du senast den 25 maj. Till telefonsvararen. Välkommen! Och SRF Lundabygden bjuder in till bussutfärd med temat gästgiverier, då och nu. Lördagen den 9 juni samlas vi redan klockan 8 på Västra stationstorget i Lund för en 800-årig historisk färd genom det skånska landskapet. Skåneturer med Kristina Norrbring och Mats Jörgensen kommer att guida oss. Vi reser på medeltida vägar där orterna och gästgiverierna får sina berättelser uppmålade och stiftar bekantskap med bemärkta gäster genom tiderna. Fritjof Nilsson Piraten är en av dessa. Maten och drycken spelar sin helt naturliga huvudroll på denna tur. Vi inmundigar nämligen specialkomponerade menyer på tre urskånska gästgiverier. Brännvinet får särskilt utrymme, även i glaset för den som önskar. Vi besöker Sjöbo gästgivargård cirka 9.15, Brösarps gästgiveri cirka 11.30 samt Hörs gästgiveri cirka 15.15. Dagen avslutas runt 17.30 vid Västra stationstorget i Lund. Resan kostar 300 kronor för medlemmar. Inbetalningskort sänds ut efter anmälan. I priset ingår busstransport med guidning, bastant frukost, lunch med traditionell äggakaka samt eftermiddagskaffe i pubmiljö. Önskar man något starkt betalas detta ur egen ficka. Anmäl dig till kansliet senast den 25 maj klockan 12. Och det är begränsat antal platser, så först till kvarn. Glöm inte att anmäla om du har någon allergi eller behöver ledsagare under resan. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen.
Malmö blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till samkväm i Annebergsgårdens matsal, Annebergsgatan 15A i Malmö, söndagen den 6 maj mellan 16 och 18. För underhållningen svarar Skånska mannar. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Nästa sammankomst blir i höst. Hjärtligt välkomna.
SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13 till 15. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefonen 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 7 maj är det frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 8 maj blir det bingo. Och onsdagen den 9 maj är kanastan inställd. SRF Malmö inbjuder också till sopplunch på föreningen. Måndagen den 14 maj klockan 13. Innan vi äter lunch så kommer syninstruktören Tom Nilsson och berättar om hur hans jobb hjälper synskadade i vardagen. Vi bjuder på sparrissoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Du får allt det här för 20 kronor. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdagen den 8 maj. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö inbjuder också till visor och ballader på skånskt maner. Fredagen den 25 maj klockan 13. Då kommer Hasse och Agneta, skånska visor, för att underhålla oss. Vi får höra gamla visor, nyare låtar och lite skrönor och myter. Många skratt utlovas. Du betalar 100 kronor och får då ostbricka samt kaffe och kaka. Drycker till självkostnadspris. Anmäl dig till kansliet senast torsdag den 17 maj. Efter den 17 maj så tar vi inte emot några anmälningar. Välkommen, hälsar styrelsen.
SRF Sydöstra Skåne meddelar att det har blivit dags för terminens sista iPhone-träff som äger rum tisdag 8 maj mellan 18 och 21 på Korsvirket i Ystad. Om du får förhinder så hör av dig till Johnny, telefon 073 909 39 45. Välkommen!
Så har vi förändringar i kollektivtrafiken som gäller Hörby och Malmö. I Hörby är busshållplatserna Gamla torg och Kommunistergatan flyttade från 7 maj klockan 7 till den 29 juni klockan 16. Det här berör närtrafiklinjerna 1-3. Ersättningshållplatserna blir på Magistergatan in till Ringsjögatan samt vid Lilla torg. På Limhamnsvägen i Malmö har ett vägarbete börjat som flyttat stadsbuss 7 och 23s hållplats Valborgsgatan A 25 meter framåt mot ön. Där ska den vara till den 6 maj klockan 15. I Malmö flyttas också hållplats Granbacken, båda lägena för stadsbuss 6, 50 meter i riktning mot korsningen med Sallerupsvägen, måndagen den 7 maj klockan 6 på morgonen till tisdagen den 8 maj klockan 16.
Och det var allt från Skånes taltidning för den här gången. Ett nytt nummer kommer fredag den 11 maj.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673-0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!